بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم رضا بحول الله تعالى أتبريغوين من ني بوك ودي إن بوك سم هيث نور الاقتباس في مشكاتي وصية النبي لابن عباس ودي إن بوك سم سكري من آب ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وبوكم är en förklaring på hadithens där profeten alaihi salatu wasalam ger ett vackert råd till Ibn Abbas radiallahu anhuma. Och denna bok är då skriven av al-imam Ibn Rajab al-Hanbali som vi sa. Och Ibn Rajab al-Hanbali är en stor imam som levde för cirka 700 år sedan. Och han har skrivit många kända böcker, ett 40-tal böcker. Han var från Ibn al-Qayyims studenter, som jag nämnde tidigare. Och han var känd som al-wa'id, yani wa'id al-muslimin. Vissa beskrev honom, eller gav honom titeln, att han var muslimernas förmanare. Alltså den som gav wa'ad, påminnelser. Fick folks hjärtan att mjukna upp. Och var en person som var zahid i denna dunja. Och påminde andra människor om att också inte bara besatta av detta världsliga liv. Och till och med man beskrev Ibn Rajab al-Hanbali som att han var en person som inte hade koll på våra världsliga angelägenheter. Han brydde sig inte om sånt, utan han var fokuserad på kunskap. Att lära sig, att skriva, att sprida denna välsignade kunskap. Och som sagt var, denna bok Nur al-Iqtibas, yani ljuset, eller flammans ljus från profetens lykta i förklaringen på hans råd till Ibn Abbas radiallahu anhuma, är en bok som då förklarar en hadith. Och de lärde har lite olika manahij, metodiker när det kommer till att förklara hadither. Vissa förklarar böcker. Det har även författare gjort. Han har en förklaring på Bukhari som heter Fethul Bari. Han har en förklaring på Tirmidhi som tyvärr inte finns tillgänglig. Det verkar som att manuskriptet är borta på den. Och andra böcker. Och en annan metodik när det kommer till att förklara hadither är att man skriver en hel bok om en hadith. Eller att du har, det första var att du har en bok, det kan vara volymer, som förklarar flera hadither. Yani Sahih Bukhari eller 40 hadith Nawawi och så vidare. Eller att du skriver en bok som förklarar en hadith. Och författaren Ibn Rajab har väldigt många sådana böcker där han går igenom en hadith. Och mashallah, det är väldigt, väldigt viktigt. Vi gick igenom sist hadithen om främlingarna, kommer ni ihåg det? Att islam började främmande. Det är förklaringen på en hadith. Nu går vi igenom i Uppsala en annan bok av honom som handlar om att tre följer personen in i graven. Kort bok. Men en förklaring på den hadithen i en bok. Och så vidare. Ja. Och vi kommer då läsa hadithen här. Och vissa saker kommer vi förkorta. Som handlar om till exempel tahrij, olika riwayat. Och vad vissa ulama har sagt om vissa tillägg i hadithen och så vidare. Utan vi lägger fokus på det som är sahih, det som är själva grunden i boken. Och sen även ibland hoppar vi över vissa poesi som kan vara svåra att översätta. Eller vissa berättelser som är lite udda, som är alltså inte är autentiska, kanske vi också hoppar över. Men överlag så kommer vi att gå igenom typ hela boken. Så författaren säger då i början: Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir ya karim. Han ber Allah azza wa jall al-karim att underlätta. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa kama yanbaghi li karami wajhihi azza wa jall, aw azza wa jalalihi, wa sallallahu ala muhammadin النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Det berättas hos Imam Ahmed i en hadith från Hanash al-San'ani från Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att jag red tillsammans med profeten alaihi salat wa salam. Och han sa till mig, ja gulam, pojke. Au ja gulayim, eller du lilla pojke. Ala uallimuka kalimat. Ska jag inte lära dig några ord? Yanfa'aka Allahu bihinna, som Allah kommer att gynna dig med. Qultu bala. Jag sa, jo. Qala ihfadillaha yahfadak. Han sa då, bevara Allah, så kommer Allah att bevara dig. Ihfadillah tajiduhu amamak. Bevara Allah, så kommer du att finna honom framför dig. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Känn Allah i goda tider, så kommer han att känna dig i svåra tider. Wa idha sa'alta fas'alillah. Om du frågar eller ber, så be bara till Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Och om du söker hjälp, sök då hjälp hos Allah. Pennan är torr, yani bima huwa ka'in, med vad som kommer att ske i framtiden. För om hela skapelsen skulle samlas och de vill gynna dig med någonting, så kommer de inte gynna dig med någonting som Allah inte har förutbestämt för dig. Och om de samlas för att skada dig med någonting, så kommer de inte att skada dig med någonting som Allah inte har skrivit och förutbestämt för dig. Vet att med tålamod så kommer seger. Wa'alam anna fi sabr ala ma takra khayran kathira. Vet att det finns mycket gott i att ha tålamod i de saker som du ogillar. Och vet att seger kommer med tålamod. Och med motgångar kommer lättnad. Och efter svåra tider kommer lätta tider. Och det är yani den riwayan, den hadithen som har nämnts då. Och sen har han lite andra narreringar på samma hadith. Och hadithen är överlag generellt sahih. Han citerar här vissa ulema som säger att hadithen är autentisk. Ska vi se här. Nej, och huwa isnadun hasan, säger han författaren. Det är en berättarkedja som är hasan, godtagbar, la ba'sa bihi. Och han nämner att vi har talat djupare om den här boken i vår förklaring på ett Tirmidhi. Men han säger att syftet här är att gå igenom meningarna i denna hadith, yani varje stycke. För att varje stycke omfattar en wasiya, yani ett råd, azima, som är mäktigt, wa qawaid kulliya, min ahammi umur ad-din wa ajalliha, yani som lägger grunden, eller som är en av islams eller religionens viktigaste grunder och noblaste grunder. Så vad han säger är att i den här boken kommer han inte tala om hadithen i sin helhet, utan han kommer tala om mening. Det blir som kapitel. Första kapitlet, ihfadillah yahfadak. Vad betyder det? Ihfadillah tajiduhu tujahak. Vad betyder det? Så kommer han prata om det nästa kapitel. Så varje mening i hadithen ligger eller är en grund i vår religion, som ni inshallah kommer att förstå. Ihfadillah yahfadak. Bevara Allahs gränser. Allah kommer att bevara dig. Och så kommer han då tala om detta. Och när han talar här om att hadithen är mäktig och att den har grunder och yani lägger ut grunder i den här religion, så säger han att al-imam Abu al-Faraj ibn al-Jawzi rahimahullah sa i hans bok Saydul Khawatir av Saydul Khatir, tadabbartu hada al-hadith fa adhashani wa kittu atish. Han sa, ibn al-Jawzi sa att jag begrundade och reflekterade över denna hadith. För adhashani. Yani den gjorde mig paff. Yani jag blev helt ställd av denna hadith. Wakittu atish. Yani jag höll på att... Yani jag blev helt häpen av denna hadith. Och så säger Ibn al-Jawzi, wa asafa min al-jahl bihada al-hadith. Wa qillatu al-fahm lima'ani. Och hur synd är det inte att folk inte förstår sig på denna hadith. Allahu musta'an. Så det är en väldigt, väldigt mäktig hadith. Och här vill jag också betona en till sak innan vi går in i första meningen på hadithen. Och det är att våran älskade profet Muhammad alayhi salam fick en unik gåva av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var att Allah azza wa jalla gav honom jawami'ul kalim. Allah gav honom ord som är få i antal men de är stora i betydelse. Som det har nämnts i hadithen att han fick jawami'ul kalim. Få ord med stor betydelse. Som här till exempel en hadith. Vi läste den på en minut kanske. Men den förklaras här i 150 sidor. Ja. En hadith som du läser på en minut förklaras i 150 sidor. Och då är det ändå förkortat. Eller han skulle kunna fördjupa sig ännu mer. Subhanallah. Och så är det. Många av oss, vi läser hadither, vi hör hadither, vi läser en koranvers. Väldigt snabbt och ytligt. Men har vi begrundat dem? Har vi förstått oss på dem? Dessa texter. Och sen sist men inte minst har vi satt dem i praktiken. Har vi implementerat budskapet av dessa texter. Vilket är det viktigaste. Och denna hadith tar upp just många av de här själsliga sakerna som vi är i behov av. Våran kontakt, våran relation till våran skapare. Hur är våran tillit till Allah Azza wa Jal? Hur är våran dyrkan? Hur är våran lydnad till Allah Azza wa Jal? Hur mycket brister har vi? Hur mycket faller vi in i synder? Och vad har det här för konsekvenser? De här viktiga saker som vi måste begrunda. Vi måste rena våra själar. Vi måste komma tillbaka till Allah. Vi måste vända oss till Allah i tauba. Och vi måste ständigt försöka förbättra oss. Och det är viktigt med såna här böcker som tar upp dessa själsliga aspekter. För islam är inte en religion som lägger störst fokus på det yttre. Alla kollar inte på era utseenden. Alla kollar inte på era pengar. Alla kollar på era hjärtan, era iman och era gärningar. Det är det som räknas i slutändan. Man kan vara en fake muslim som ser jättebra ut framför folk, på sociala medier. Men frågan är, hur är du med Allah? Det är det som är frågan. Vad anser Allah om dig? Är Allah nöjd med dig eller inte? Och det är någonting som vi alla måste rannsaka oss själva med. Och försöka förbättra oss på. Att alltid ha uppriktighet med våran skapare. Och försöka rena vårat inre, våra avsikter och vårat hjärta. Ja. Då börjar författaren att gå igenom första stycket i denna hadith. Första meningen. Ihfadillah, ihfadak. Bevara Allah, så kommer Allah att bevara dig. Han säger här, yani, ihfad hudud Allah. Vad betyder då denna mening? Ett, den betyder bevara Allahs gränser. Wa huquqa, och hans rättigheter. Wa awamiri, och hans påbud. Wa nawahi, och hans förbud. وَحِفْظُ ذَلِكَ هُوَ الْوُقُوفُ عِنْدَ أَوَامِرِهِ بِالْإِمْتِثَالِ. Och att bevara dessa innebär att man stannar vid denna gräns när det kommer till Allahs påbud genom att implementera dem. Och när det kommer till Allahs förbud genom att hålla sig borta från dem. Och när det kommer till Allahs gränser att inte gå över dem. وَلَا تَتَعَدَّ, inte gå över vad Allah Azza wa Jal har yani påbjudit eller vad han har förbjudit till det han har. Alltså gå inte över gränsen från det Allah har tillåtet till det han har förbjudit. Så han säger att vad som faller in under detta är att göra al-wajibat, alla. Och att lämna al-muharramat, alla. Så som det har nämnts i hadith Abi Fa'laba. Inna Allaha farada fara'id, Allah har bestämmelsen. فَلَا تَضَيِّعُوهَا, så försumma dem inte. وَحَرَّمَا, och han har förbjudit vissa saker, så ge er inte in i dem. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, och han har satt gränser, gå inte över dessa gränser. Ja. Så vad menas då med att bevara Allah? اِحْفَدِ اللَّهِ, yani ingen ska förstå det som att Allah behöver bevaras på något sätt. Allah är el-ghani, el-hamid. Alla är oberoende. Utan vad som menas med bevara Allah är bevara Allahs gränser. Hans påbud och hans förbud. Och ni hör det här vad det betyder och vad det innebär. Att inte gå över gränsen. Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen att det här är Allahs hudud. Tilka hududullah. Fala ta'taduha. Så gå inte över Allahs gränsen. Yani vi håller oss innanför ramen av vad Allah har tillåtit och vad Allah har förbjudit. Vi går inte utanför den gränsen. Det är det som menas här med denna mening. Så när vi säger ihfadillah så säger han det omfattar att göra allt som Allah har påbjudit och hålla sig borta från allt som Allah har förbjudit. Subhanallah. Eller hur? Vilket omfattande ord. Kort, enkelt, konsist. Som omfattar allting. Ihfadillah. Var en bra muslim. Ittaqillah. Som samma sak. Lyd Allah och synda inte. Ja. Och så nämnde han då hadithen att Allah har bestämt faraid. Gjort saker obligatoriska. Försumma dem inte. Ja, ni släpp dem inte. Och han har gjort saker haram. Gå inte in i dem. Och han har satt gränser. Gå inte över dem. Ja, så vi ska hålla oss innanför Allahs gränser. Och inte gå utanför. Då har vi halkat. Och han säger att allt detta faller in under att bevara Allahs gränser. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Walhafiduna lihududillah. Och det är de som bevarar Allahs gränser. Yani Allah azza wa jalla prisar al-mu'minun. Och säger att det är de som bevarar, yani håller sig innanför Allahs gränser. De går inte utanför. Surat al-Tawba 112. Han nämner också versen i surat al-Qaf. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khashya ar-Rahman bil-ghayb. Wa ja'a biqalbin munib. Att det här är vad som är utlovat till varje awwab. En varje person som är awwab hafid. Och awwab betyder en person som ständigt vänder sig till Allah Azza wa Jal i tauba. Hafid kommer han att förklara. För den som fruktar ar-Rahman i ensamhet. Och kommer till Allah med ett hjärta som är munib. Yani som är yani för honom som är vänt till Allah Azza wa Jal i lydnad. Och här nämns, han säger författaren att al-hafid är den som bevarar Allah Azza wa Jalls påbud. Och en annan tolkning på hafid, och det här är en egenskap som vi ska ha. Allah prisar här vem? Luftet om Jannah till vem? Den som är awwab och hafid. Yani vi ska vara de som ständigt vänder oss till Allah i tauba. Och vi ska vara hafid. Och vad är hafid? En tolkning är, han säger i tafsir, de som håller sig innanför, eller de som lyder Allahs påbud. Okej, de som lyder Allahs påbud. En annan tolkning är bilhafid lidhunubihi hatta yarji' minha. Yani den som är väldigt försiktig med att synda. Så varje gång han syndar går han tillbaka från sina synder. Yani han gör toba. Och han säger att båda dessa förklaringar omfattas av den här versen. Så vad är en hafid? En person som lyder Allah. Och en person som håller sig borta från att synda. Hafid, han är försiktig. Han är mån om att inte falla in i synder. Och om han skulle göra det så kommer han att snabbt vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också en väldigt viktig egenskap. Att en muslim ska vara en person som försöker att hålla sig borta från synder. Och det är ju omöjligt att aldrig synda. Kull ibn Adam khatta. Vi kommer alla att synda någon gång. Men det gäller att försöka hålla sig borta från synder så gott man kan. Och om man skulle yani, bli lurad av en shaitan och falla in i en synd. Så ska man se väldigt allvarligt på den här synden. Jätteviktigt. Se allvarligt på synden och direkt göra toba. En mycket farlig sak är att se lätt på synder. Att ta lätt på synder. Sahaba radiyallahu anhu nämnde att folk gör synder. Yani efter sahabas tid. Som de tar lätt på. De ser det som en liten fluga som flyger förbi näsan och viftar bort den. Synder som sahaba såg som ett berg över sitt huvud. Och bara var rädda över att det skulle falla över dem och krossa dem. Så al-istighfaf bi dhanb, att ta lätt på en synd, är en synd I sig själv. Och kanske är en orsak till att Allah inte förlåter dig. Att du kommer att fortsätta synda och att Allah inte kommer att förlåta dig. Så man ska ta mycket, mycket allvarligt på synden. Och profeten alaihissalam, han förbjöd oss från att ta lätt på al-muhaqqirat. Det är små synder. Och han nämnde att det är som liknelsen av ett folk som slår läger I en dal. De är på resande fot. Och reseledaren säger till alla, samla ved. Och alla går och hämtar små kvistar. Inte ved, alltså tjocka, eller vad säger man? Vad heter de? Stammar och så vidare. Kvistar. Kvistar, det är inte det bästa till en brasa. Men det blir mycket kvistar. Och till slut blir det en stor brasa. Förstår ni? Och det är liknelsen av små synder. En liten synd kanske inte är så allvarligt. Men många tillsammans gör en stor eld. Och små synder leder till stora synder. Så man ska inte ta lätt på synder. Och som vissa av Salaf sa, kolla inte på hur liten synden är, utan kolla på hur stor han du synder mot är. Allah måste han. Ja. Så han säger att den som då bevarar Allahs påbud till hans tjänare och följer upp det, lyder Allah Azza wa Jal, är då omfattad av detta. وَالْكُلْ يَرْجِعْ إِلَى مَعْنَا وَاحِدْ. Det har alla, allt samma betydelse och innebörd. Nah. Allahs wasiya, som han här hänvisar till, han nämner inte vad det är för någonting. Vad är Allahs yani, påbud till människan? Vad är Allah har ålagt till människan? Är det någon som vet vad Allah har nämnt i Koranen som är en wasiya till mänskligheten? Är det någon som vet? Ja. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allahs råd till er och de som levde före er som fått boken, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, att frukta Allah Azza wa Jal, yani att lyda Allah Azza wa Jal. Han nämner sen en hadith. Det finns lite svagheter I kedjan. Men att Allah Azza wa Jal kommer att säga till Ahlul Jannah. Då han kallar dem för att besöka honom. Och man har avlägsnat al-hijab. Marhaban bi'ibadi alladhina hafidhu wasiyyati. Välkomna mina tjänare, ni som bevarade mitt påbud. Och ni som höll ert avtal med mig. Wa khafuni bil-ghayb. Och ni som fruktade mig I ensamhet. وَكَانُوا مِنِّي عَلَى كُلِّ حَالٍ مُشْفِقِينَ. Och ni var yani, alltid I vördnad och rädsla för mig. Och som sagt, det finns lite svagheter I den här kedjan. Men utan tvekan, ibadallahi al-mu'minin, de som har taqwa I detta liv, kommer att äras på domedagen av att få se Allah Azza wa Jalls ansikte. Vilket är den största av alla belöningar. Att Allah är nöjd med personen och att Allah uppenbarar sig och visar sig för de troende I paradiset. Då Allah Azza wa Jal är en jamil, han är den vackraste av allting. Och det har ju nämnts I Koranen att de som gör det goda, lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. De som gör det goda kommer att få al-husna, vilket är en jannah. Och de kommer att få ziyada. De kommer att få någonting utöver detta. Och då säger man I tafsir, det är att få se Allah Azza wa Jalls ansikte. Nas'al Allah min fadlihi. Och Allah ge oss denna enorma gåva. Så han säger att allt detta omfattas då av det rådet som han gav till Ibn Abbas. Och han säger att bland de viktigaste påbud som vi är ålagda att slå vakt om och att bevara är bönen. As-salawat al-khams, de fem dagliga bönen. Nu kommer författaren nämna fyra eller fem exempel på saker som vi ska bevara. ihfadillah generellt. Yani gör det du är påbjuden och håll dig borta från det du är förbjuden att göra. Eller hur? Generellt. Och nu kommer han nämna 4 eller 5 exempel på saker som specifikt har nämnts med termen ihfad, eller bevara, i Koranen och i Sunna. Och den första och viktigaste av dem är as-salawat al-khams, de 5 dagliga bönerna. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Att slå vakt om bönen, var noggranna med bönen, generellt. Och speciellt den mellersta bönen, den mittersta bönen. Och det sägs i tafsir att det är salat al-asr. Inshallah, den korrekta åsikten är att det är salat al-asr som är den mellersta bönen. Som det också har bekräftats från profeten alaihi salatu wassalam. Så var noga med bönen, alla böner. Och speciellt den mellersta bönen. Allah säger också وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Och det är de som slår vakt om bönen. De är noggranna med bönen. Surat al-Ma'arij och också surat al-Mu'minun. Ja, ni vet vilka är al-Mu'minun? Det är de som är noggranna med bönen. Och här nämner ulema, kan vara värt att nämna här, att vara noggrann med bönen innebär flera saker. Det innebär först och främst att be bönen. Ja, har man lämnat en bön, struntar man i bönen, halas, då har man inte varit noggrann med bönen. 2, att man ber den i tid. Att man inte försummar den och ber den när tiden gått ut. Det är inte att bevara bönen. Och 3, att man också bevarar bönens utförande. Att man ber den så som den ska bes. Så som profeten Al-Islam har lärt oss att be. Med att man uppfyller dess shurut, dess villkor, dess arkan, dess wajibat, dess sunnan. Det är också att slå vakt om bönen. Att man ber med khushu, med inlevelse. Allt det här faller in under att vara mån om bönen. Och han nämner sedan en hadith där profeten alaihi salatu wassalam sa men hafadha alaihinna. Den som slår vakt om bönen, yani är noggrann med bönen, kunna lahu nuran. Då kommer dessa böner att vara ett ljus för honom. Wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Och ett bevis och en räddning på domedagen. Ja. Och den här hadithen är mäktig. Och det var att man en dag talade om bönen framför Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och då så sa han na'ma salah, bönen. Och så nämnde han den här meningen. Men hafadha alaihi, den som slår vakt om bönen, den som är noggrann med bönen, kommer att få vad? 3 belöningar. Han kommer att få av Allah subhanahu wa ta'ala nur. Först, han kommer få ljus. 2, han kommer att få burhan, ett bevis. Och 3, han kommer att få en frälsning, en räddning på domedagen. Wa man lam yuhafid alayhinna, och den som inte slår vakt om bönen kommer att komma på domedagen utan ljus, utan bevis och utan räddning. Och han kommer att vara med vem? Med Qarun. Vad heter han? Wa Haman. Och Ubay bin Khalaf. Yani dessa kuffar kommer han att vara med på domedagen. Så han nämner profeten alaihissalam att den som är noggrann med bönen i det här livet kommer att få dessa 3 belöningar av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som försummar bönen kommer att missa dessa 3 belöningar. Den första, att Allah azza wa jalla kommer att ge honom ett ljus. Och det har nämnts i en annan hadith också. Och salatun nur. Att bönen är generellt ett ljus. Och då säger ulama, den är ett ljus i ditt hjärta, din iman. Den är ett ljus på ditt ansikte. Den är ett ljus i graven, när du ligger där i mörkret. Den kommer att vara ett ljus på domedagen, ett ljus över sirat och ett ljus i paradiset. Så salat är ett ljus. Att lämna bönen är ett mörker. Man förlorar det här ljuset i hjärtat, i graven, på domedagen, sirat, a'udhu billah. Och bönen är också en burhan, ett bevis. Den är ett bevis på att man är en sann troende. Vem är det som ber i 40 år kanske av sitt liv, dag in och dag ut, 5 gånger om dagen, och varje bön ber han i tid och så som den ska utföras? Spelar ingen roll om han är själv eller bland folk, han är mån om att be sina salat i tid. Och han går upp när det är varmt, när det är kallt, när bönen är tidig, när den är sen, när han är helt trött, han ska upp på jobbet, han anpassar sin dag efter bönen. Och ni vet ju själva, Sverige 3 på natten, och ibland han går upp och ber. Är inte det här ett bevis på att han är mu'min? På att han är troende? Genom varför skulle han annars gå upp och göra dessa saker? Eller hur? Så bönen är ett bevis. Men den som inte ber, han har inget belägg, argument och bevis att komma med på domedagen. Vad ska han säga till Allah subhanahu wa ta'ala? Varför bad du inte? Han har inget bevis på att han är mu'min. Och det här är en rad, ett svar på dem som säger att jag är muslim i hjärtat, men Allah säger, jag ber inte. Jag är ändå en bra människa. Jag är ändå en bra muslim. Nej. Du har inget bevis på att du är muslim. Du måste be. Och därför så sa profeten a.s.w. att skillnaden mellan muslim och kafir är bönen. Och den som lämnar bönen har gjort kuffer och kyrk. Så att, kom inte att prata om iman, att du är bra och hit och dit om du inte ber. Bönen är det viktigaste. Och som vissa ulema säger här, om du har lämnat bönen, vad finns det kvar? Aslan, vad finns det kvar av din islam? Om du har lämnat bönen. Eller vad har du att prata om? Lämna bönen, subhanallah. Viktigaste, yani, imaduddin, bönens, religionens grundläggande pelare som upprätthåller hela religionen. Och han som också ber sina salawat kommer att få najat. Han kommer att få frälsning eller räddning, yani från helvetet på domedagen. Från Allahs straff, Allahs vrede. Och kommer att få träda in i Jannah. Men den som inte ber, han har ingen najat på domedagen. Ingen räddning. Och sen, vad som också tyder på hans katastrofala situation är att han på domedagen kommer att stå med de största kuffar som levt på denna dunia. Han kommer att få stå med Abu Jahl och Firaun och Qarun och dessa kuffar. Subhanallah. Och Allah Azza wa Jal har ju sagt att folk kommer att stå med deras likar på domedagen. Man kommer att stå med dem man älskar och man kommer att vara med dem som man är som på domedagen. Och det här används som ett argument på att den som lämnar bönen är kafir. Annars skulle han inte stå med dessa kuffar på domedagen. Och Allah skydda oss. Och en färg också som Ibn Qayyim nämner. Då han förklarar denna hadith så nämner han att folk lämnar bönen på grund av olika anledningar. Är det någon han säger jag ska företag, business att tänka på. Be jag kan göra sen när jag blir gammal eller någonting. Business. Någon annan makt. Jag är president. Jag är minister. Jag har inte tid att be. Och liknande saker. Och just då så säger han att de som distraheras från att be på grund av pengar kommer att vara med Qarun. Specifikt. För han, det var hans problem. Det var pengar. Rikedom. Och när det kommer till makt då kommer det vara med Firaun och så vidare. Så subhanallah. Här finner man då allvaret av att lämna bönen. Han nämner också hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa men hafaba alaiha kana lahu inda Allahi ahdan an yudkhilahu al-janna. Att den som slår vakt om bönen, yani, och lägger märke till här att i dessa hadithen nämns ordet hafab, vilket är det vi talar om, ihfadillah, eller hur, ihfadillah, ihfadah. Så här, men hafaba alaiha, den som är noggrann med bönen, den som slår vakt om bönen, har ett avtal eller löfte från Allah att låta honom träda in i Jannah. Mashallah. Så ber man sina salat så är det inshallah ta'ala som en garanti. Ett löfte från Allah Azza wa Jal att man kommer att gå in i paradiset. Och som han Allah. Och som också tyder på detta utöver det som författaren nämner. Det är att profeten alaihi salatu wassalam sa att den som ber al-fajr فهو في ذمة الله. Han är under Allahs beskydd. Ihfadillah. Genom att be, eller hur? Vad får du tillbaka? Allah skyddar dig hela dagen. Man salla al-fajr فهو في ذمة الله. Här har vi ett till bevis på denna princip. Du bevarar Allahs gränser. Du gör det du är ålagd att göra. Allah kommer att belöna dig. Allah kommer att bevara dig och skydda dig. Tayyib. Den andra hadithen. Där så säger profeten alayhi salatu wassalam att Allah säger, människa, be till mig 2 rakat på förmiddagen så kommer jag att ta hand om slutet av din dag. Jag kommer skydda dig resten av dagen. Återigen samma sak. Och här är salat al-duha, frivilliga bönen som man ber på förmiddagen. Be dessa 2 rakat och Allah kommer inshallah ta'ala att skydda dig resten av dagen. Och bönen skyddar folk från att göra det som är haram. Allah subhanahu wa ta'ala säger inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Bönen skyddar en person. يعني hindrar en person från al-fahsha, skamlösa synder och al-munkar, يعني det som är fel och det som är haram. Så bönen håller folk borta från synder. Och subhanallah, jag hörde en förklaring på hadithen här. En sheikh sa att man gjorde en undersökning i Saudiarabien i fängelse. Okej? Okay? Och man frågade alla som satt inne. En enkel fråga. Den dagen du åkte fast, du gjorde det här brottet, bad du salat al-fajr den dagen? Alla svarade nej. Men alla kriminella som gjorde brottsliga handlingar och åkte fast och hamnade i fängelse hade lämnat bönen. Så här finner vi hur bönen skyddar folk och håller folk borta från brottslighet genom destruktiva levnadsstilar. Och de hänger ihop, att lämna bönen och att sen, eller vara kriminell och ha en kriminell levnadsstil, hänger ihop med att lämna bönen. För de går inte hand i hand. Att en person ska vara grovt kriminell och sen be sina fem salat i tid. Det här är väldigt, väldigt svårt att föreställa sig. Och även om det sker under någon kort period sen han väljer en av dem. Att gå den rätta vägen eller felaktiga vägen. Subhanallah. Så bönen, mashallah, skyddar människan. Allah skyddar människan om du ber dina salawat al-khams. Den andra saken som han nämner, som också är en orsak till att få Allah Azza wa Jalls skydd, är att vara i ett rent tillstånd. Han säger وَكَذَلِكَ الطَّهَارَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ, för det är nyckeln till bönen. وَقَالَ النَّبِيَ عَلَيْهِ سَلَّمَ السَّلَامُ لَا يُحَافِذُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنِ. Profeten عَلَيْهِ سَلَّمَ السَّلَامُ sa att endast den troende slår vakt om sin wudu, eller behåller sin wudu. Och hadithen är inshallah ta'ala hasan. Och så säger han att om en person tappar sin wudu, så är det bara Allah som vet om det. Fal muhafaza ala al-wudu lis-salat dalilun ala thubut al-iman fil qalb. Så att en person behåller sin wudu eller förnyar sin wudu till bönen är ett bevis på att han har iman i sitt hjärta. Tayyib. Den här hadithen, det finns lite förklaringar på den. وَلَا يُحَافِذُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنِ. Vad menas med att endast den troende behåller sin wudu? Vissa lärda säger som Ibn Rajab, det betyder att يعني, endast Allah vet om du är i tillstånd av wudu eller inte. Eller hur? En person kan lura någon och säga att han har wudu fast han inte har det. Så att en person går och förnyar sin wudu inför bönen för att han vet att han kan inte be utan wudu, då wudu är nyckeln till bönen, är ett bevis på att den här, han är en mu'min. Okej? Okay? Uppenbar betydelse. Och om en person skulle gå och be utan wudu med flit, det är ett bevis på att personen inte är en mu'min. Personen är a'udubillah, en person som bara vill visa upp sig, eller en person som har hyckleri i hjärtat eller liknande. Eller vilken person ska stå och be inför Allah Azza wa Jalla utan wudu? En annan förklaring på hadithen är att man förnyar sin wudu. När man tappar wudu gör man en ny wudu. Så att man är i ett tillstånd av wudu. Och det här är ikhwa och akhawat, är en rekommendation enligt vissa lärare. Och inte ett måste. Och det tyder inte på att om du inte gör det så är du en dålig människa. För det finns bevis på att sahaba och även profeten alaihissalam inte alltid förnyade sin wudu, utan gjorde wudu inför bönen. Men att i perioder vara i ett tillstånd av wudu är en god gärning. Och vilken sahaba var det som brukade göra detta? Bilal radiallahu anhu. Då profeten alaihissalam frågade honom, vad var det som fick mig att höra dina fotsteg i paradiset? Så sa han att han då, när han tappade sin wudu, gjorde en ny wudu och bad två raka. Ni känner till hadithen. Så han, man förstår av hadithen att han förnyade sin wudu. Tappade wudu, gjorde ny wudu. Okej? Okay? Och det är bra. Är du i wudu-tillstånd, du kan alltid be. Du kan alltid läsa Koran. Och det är bättre när man ska göra dhikr. Profeten alaihissalam sa att jag ogillar att minnas Allah i ett orent tillstånd. Så att det är bra att vara i tillstånd av wudu. Och även vissa av ulema, jag tror det var Ibn Jawzi som sa att det är, eller Suyuti som sa att det är en sak som skyddar från en shaitan. Att vara i tillstånd av wudu, i renlighet, håller borta wasawis, håller borta waswas från shaitan. Den tredje saken han nämner är en yahfad al-ayman, att slå vakt om sina eder, sina löften, alltså det man har svurit att göra. Då Allah azza wa jalla nämner kafaratul yamin, så säger Allah dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadu aymanakum. Yani detta är soningen för era brutna eder om ni har svurit. Wahfadu aymanakum. Ordet igen, hift, yani bevara eller var aktsamma om era eder. Tayyib. Så säger han för innal ayman. Folk svär oftast med olika avsikter. Ibland så måste de sona för den eden som de har avlagt. Och ibland så kräver den eden som de har avlagt en grövre form av soning. Och ibland kanske till och med måste personen skilja sig eller liknande. فَمَنْ حَفِضَ أَيْمَانُهُ دَلَّ عَلَى دُخُولَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ. Så den som bevarar och är aktsam om sin iman, så är det ett bevis på att han har iman i sitt hjärta. Och här är det viktigt att förstå sig på vad är eller iman för någonting. Det är när man svär på att göra någonting i framtiden. Ja, när man säger wallahi, jag ska aldrig mer dricka läsk till exempel. Wallahi, jag ska aldrig mer dricka läsk. Eller wallahi, jag ska inte dricka läsk på en månad. Då måste han hålla det här, den här eden som han har avlagt. Han är skyldig för Allah att inte dricka läsk på en månad. Och om han skulle göra det, då måste han sona. Då måste han sona, som Allah azza wa jalla har nämnt i samma aya i surat al-Ma'ida. Att då måste han sona med att mata 10 fattiga från yani, den maten som vi äter. Eller klä 10 fattiga. Eller fria en slav. Och kan han inte, så ska han fasta 3 dagar. Okay. Och det här är viktigt att förstå sig på. Att om man brutit en ed, så många gör det här felet med att de säger att man måste fasta 3 dagar. De hoppar över de 3 första till den 4. Som är en substitut för de som inte kan göra de 3 första. Men de flesta i Sverige har pengar och kan mata 10 fattiga med en vanlig måltid. Det kan vara ett annat land också. Eller det kan vara att man ger dem spannmål, 1,5 kilo ris per person, som ni vet, en person som sonar för att inte ha fastat i Ramadan. Alhamdulillah, det går. Eller kläder. Fri en slav är svårt. Kan man inte, så ska man fasta 3 dagar. Och en ed, en halif i islam, är en ed som man svurit på Allah. Ett av Allahs namn eller egenskapen. Man säger wallahi, eller billahi, eller tallahi. Eller jag svär på Allah, Allahs azama, Allahs storhet. Du svär på en egenskap hos Allah azza wa jalla. Och att du svär på någonting i framtiden som är möjligt att göra och som är tillåtet. Då måste du hålla den här eden. Tayyib. Om en person däremot svär på annat än Allah, alltså mammas död, jag ska inte göra. Alltså det räknas inte. Han måste göra toba, han gjort kyrk. Tayyib. Om en person svär på någonting som varit, al-madi, och ljuger, han säger wallahi, det var inte jag som gjorde det. Då är det här el-yamin el-ghamus. Han svär vid Allah, avlägger en ed att han inte gjort någonting. Då är det här el-yamin el-ghamus. Och det är bland de största av kaba'er, de största av synder. Att svära vid Allah och att ljuga. Det får man absolut inte göra som muslim. Eller man svär inför en domstol att wallahi, jag såg det här personen göra det här brottet. Och det är inte sant. Det är yamin eller ramos. Och ramos är ett doppas. Och det sägs att den heter så för personen måste doppas i helvetet. Det är en av de värsta av synder. Att avlägga en falsk ed. Och en viktig sak här är också att en muslim ska vara väldigt sparsam med att svära. Han ska inte överdriva. Ibn Qayyim nämner att profeten sallallahu alaihi wasallam aldrig svurit på någonting världsligt relaterat till dunya. Och om man granskar haditherna så finner man att han bara svurit 83 gånger. Det är ordet wallahi. En svär på någonting nämns bara 83 gånger och allting är relaterat till religionen. Det vill säga man svär inte över onödiga saker. Som folk gör, de säger wallahi jag betalar pizzan. Eller wallahi jag, var här, wallahi jag ska köpa en bil. Det vet hela tiden. Bara använder ordet wallahi på det här sättet. Eller även att man svär och man är seriös. Men världsliga saker, det är onödigt. Behöver inte göra det. Man svär bara om det är allvarligt. Varför? För att ta lätt på att svära. Allah har sagt la yu'akhidukum Allahu bilaghwi fi aymanikum. Allah håller inte till svars för yani dessa, vad kan man säga, obetänksamma eder som ni avlägger. Men han håller er till svars för de eder som ni har, yani, som ni är seriösa med. Aqattum al-ayman. Yani de är de eder som är allvarliga. Och här har vi också en till lagu är att en person bara säger wallahi, yani, utan att han säger, wallahi, kom och drick kaffe. Det här räknas inte som en ed som han måste sona för eller han måste hålla eller liknande. Det här är oseriösa eder. Utan den som är seriös är om han verkligen avser någonting. Säger wallahi, du ska göra det här. Eller wallahi, jag ska inte göra det här. Yani, du kallas då. Måste han hålla den eden. Men om det bara är det här vardagssnacket att man missbrukar Allahs namn och använder det onödigt mycket, det är ett dåligt tecken. Och det är ett tecken på, som ulema nämner, att man inte riktigt högaktar Allah Azza wa Jal. För en person som högaktar Allah och värdar Allah Azza wa Jal kommer inte använda Allahs namn och svära vid Allah för onödiga saker. Som en dricka eller en pizza eller vad skulle du använda Allahs namn i såna här sammanhang för? Helt i onödan. Den person som verkligen högaktar Allah, yakhsha Allah azza wa jal, kommer inte sitta och svära till höger och vänster. Därför sa vi att profeten alaihi wasallam inte svor på världsliga saker, utan bara om det är religiösa saker. Han nämner också här författaren som ni såg, han säger ju här att ibland så måste en person då sona. Och vi nämnde ju soningen. Och ibland så är det en kafara mughallada. Det är en grövre soning. Och det är personen som har gjort dhihar. En person som har svurit en ed att hans fru är haram för honom som hans mor. Det här kallas för dhihar. Och det var någonting som islam har förbjudit. En person bråkar med sin fru och han säger till sin fru, du är lika haram som din morsa. Ja, i det här, då måste man göra en grövre soning. Taib. Sen har vi också att en person svär på att skilja sig, nämner han också. Och det är också tyvärr någonting som vissa människor tar lätt på. Och här är det också värt att nämna. Man ska inte göra det. Ni ska aldrig svära till ens fru att om du gör si och så är du skild och så vidare. Det är mycket, mycket allvarligt. Och det är ingenting som man ska leka med. Man ska inte använda det som ett påtryckningsmedel. Skilsmässa. Taib. Utan skilsmässa är, det har sina egna regler. Men vissa vad de gör. De säger till sin fru i avskräckande syfte. Om du går på det här bröllopet så är du skild. Men de tjafsar, hon säger jag ska gå, han säger du ska inte gå, hon säger jag ska gå. Och då sätter han i foten och säger om du går är du skild. Hon går ändå. Räknas det som en skilsmässa?
Nej.
Va?
Nej.
Nej. Det beror på. De lärde sig här, siktig lär för frågan, men alla om det är korrekta, är att om man avser att det är i avskräckningssyfte, eller, då räknas det inte som en skilsmässa. Men om det är en talak muallak, det vill säga att den är liksom bunden till en viss gärning. Att han säger, när Ramadan kommer är du skild. När Ramadan kommer är du skild. Alltså då, första Ramadan hon är skild. den räknas. Men om han verkligen menar det, att om du går på bröllopet, jag skiljer mig från det. Inte att han vill avskräcka, han vill skilja sig. Alltså, om du gör det, jag vill inte ha kvar dig. Då går vi skilda vägen. Då räknas det som en skilsmässa. Så där måste man kolla avsikten hos personen. Och då säger då vissa att man ska då sona. Men om det inte räknas som en skilsmässa ska man sona. Det räknas som att man har brutit en ed. Och en fejd också här, att om man har lagt en ed, till exempel en person säger Wallahi, jag ska inte besöka Abdallah på en månad. Och Abdallah är hans kompis, jättenära vänner, och de tjafsade över någonting onödigt. Ska han då hålla eden eller bryta eden? Man ska bryta den. Är inte det dåligt att bryta en ed? En sån ed ska man bryta, precis. Profeten Al-Islam har nämnt att om en person avlägger en ed och sen ser en bättre lösning, så ska han bryta eden och sona. Så att man är inte bunden till dåliga eder. En person säger någonting dumt, att jag ska aldrig besöka hit och dit, aldrig, jag ska aldrig mer gå till moskén eller någonting. Så här är dum ed. Du ska bryta den. Annars, det är en ed som inte ska hållas. Och han säger sen i Rajab att Salaf var väldigt måna om att hålla deras eder. فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَا يَحْلِفُ بِاللَّهِ الْبَتَّةِ. Vissa av Salaf svor aldrig på Allah. De var så rädda för det här att de gjorde aldrig en ed. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَتَوَرَّ حَتَّى كَفَّرَ عَمَّا شَكَّ فِي الْحِنْتُ فِيهِ. Och vissa var så försiktiga att de till och med sonade i rädsla för att de kanske brutit sin ed. Kanske inte jag höll mitt löfte, kanske jag sonade för säkerhets skull. Och Imam Ahmed, då han låg på dödsbädden, gav testament att man skulle betala kafara för eder som brutits. Och så sa han, Adunnu, inni haneftu fi yaminin haleftuha. Jag tror att jag någon gång bröt en ed som jag avlade. Eller för att vara på säkra sidan, han var väldigt försiktig. Och han nämner också att det berättas från Ayyub a.s., profeten Ayyub, att han gick förbi två personer som svor vid Allah. Så han gick och betalade kafara för dem, så att de inte skulle falla in i synd. Tayyib, vi hoppar lite sen. Han nämner några... han nämner sen att det har nämns hur otroligt allvarligt det är att svära och att ljuga. وَلَا يَصْدُرْ كَثْرَةُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ وَالْحِلْفُ بِهِ كَذِبًا مِنْ... Att en person som ofta svär på Allah, eller svär på Allah och ljuger, kommer bara från en person som är jahil. Han är okunnig om Allah. وَقِلَّتْ هَيْبَتِهِ وَقِلَّتْ هَيْبَتِهِ فِي صَدْرٍ. Och hans brist på värdnad och respekt i sitt hjärta för Allah subhanahu wa ta'ala. Så att en person som hela tiden missbrukar sig, wallah, wallah, eller ännu värre ljuger och svär på Allah, är ett bevis på att hans iman är otroligt svag. Hans rädsla för Allah är nästan obefintlig. Och så säger han, وَمِمَّا يَلْزَمْ الْمُؤْمِنِ حِفْظُهُ رَأْسُهُ وَبَطْنُهُ. Och vad den troende också måste bevara, det här är den fjärde saken, va? Vi gick igenom bönen. Och sen vad var det mer? Det var el-wudu, el-tahara. Och sen var det el-ayman. Och sen var det den fjärde här då. Vad sa vi? Ra'su wa ma wa'a. Huvudet och vad den omfattar. Och han säger att vad som omfattas av huvudet är hörseln, synen, tungan. Att bevara dem från det som är haram. Och han nämner här hadithen att profeten alaihissalam sa al-istihya'u min Allahi haqq al-haya. Att verkligen vara blyg inför Allah så som man ska vara blyg är en tahfada ra's wa ma wa'a. Att du ska bevara ditt huvud och vad det omfattar. Wa yahfada al-batan wa ma hawa. Och magen och vad som finns i den. Och hadithen är sahih. Så vad menas med att man ska bevara sitt huvud? Yahfad ras wa ma wa'a. Och återigen, lägg märke till ordet hifd, vilket är det vi pratar om. Ihfadillah, yahfadak. Det var generellt och här är specifikt saker som man ska bevara, man ska skydda och man ska slå vakt om. Huvudet. Att verkligen ha haya för Allah Azza wa Jal är att yani, vara vaksam när det kommer till ens huvud. Och han säger att huvudet omfattar synen, hörseln och tungan. Att inte använda dessa till haram. Och magen och vad den omfattar, omfattar också hjärtat. Och omfattar också att inte vara kontinuerlig i att göra al-haram. Och Allah Azza wa Jalla nämner dessa tillsammans i Koranen. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, yani hörseln och synen och hjärtat, alla dessa kommer ni att fråga om. Surat al-Isra. Så här nämner författaren en viktig sak. Hadithen, att vi ska vara vaksamma när det kommer till vårt huvud. Och vad som finns i vårt huvud. Och det är de viktigaste saker som finns. Yani ens hörsel, ens syn och ens tal. Tre viktiga saker som Allah kommer att fråga oss om på domedagen. Hörseln, as-sam', Allah kommer att fråga dig om din hörsel. Yani att du ska inte ha lyssnat på vad Allah har förbjudit dig ifrån att höra. Vad är det som är haram att lyssna på i islam? Musik. Ja, fast... Det där är mera avsikten han straffas för. Baktal, ahsant. Att tjuvlyssna på folk. Att tjuvlyssna på folk. Det har nämnts i Sahih Bukhari. Att den som tjuvlyssnar på folk kommer att få smält koppar i sina öron på domedagen. Allah kommer att hälla eller se till att han får smält koppar i öronen på domedagen. Baktal, också haram att lyssna på. Och andra saker, eller som ni sa här, musik också, haram att lyssna på. Och profeten alaihissalam har ju nämnt att från domedagens tecken är att det blir vanligt med musik, musikinstrument. Sångerskor, sa han mer specifikt. Yani istahilluna al-hirr wal-harir wal-ma'azif. Som det nämns i Bukhari, det kommer att komma en tid där folket tillåter yani hirr zina. Och al-harir silke för män och al-ma'azif musikinstrument. Yani det kommer att komma en tid där dessa saker yani blir halal hos folk. Vi ser att de är haram. Men folk kommer att behandla dem som att de vore halal. Och till och med idag finner vi att många muslimer på grund av deras okunskap tror att musik är halal. Att det finns halal musik, haram musik. Och tyvärr det finns vissa muftin som säger att det är okej. Trots att musik är haram enligt Koran, enligt Sunna, enligt Sahaba, enligt de fyra madahib, enligt ijma, konsensus. Yani med alla islamiska bevis är musikinstrument haram. Inte tillåtet. En udda, felaktig åsikt att det skulle vara tillåtet. Så att det finns inte utrymme för den här åsikten i islam. Det är haram. Och som Abdullah ibn Mas'ud sa, att musik gror hyckleri i hjärtat. En nifaq fil qalb. Så som vatten får gräs att växa. Det gör hjärtat sjukt. Och som Ibn Qayyim säger att al-ghina, musik, det är satans koran. Det är shaitans röst som han använder för att kalla folk bort från islam. Och att kärlek till Koranen och musik inte är förenbart i ett och samma hjärta. Men ett av dem kommer att ta över. Blir hjärtat sjukt av musik, tål den inte att höra Koranen. Och älskar hjärtat Koranen, så vill den inte höra musik. En enda av dem övervinner, subhanallah. Och sen ska vi också bevara våra tunga. Och det är bland de viktigaste av saker som muslimen ska vara försiktig om. Och därför nämner han sen hadithen där profeten alaihi salatu wassalam säger att jag kan garantera paradiset. Men hafidha ma baina lahyay wa ma baina rijlayhi dakhala al-jannah. Den som försvarar eller bevarar vad som är mellan hans kinder och hans ben kommer att gå in i paradiset. Och en annan hadith, yani men yadman, den som kan garantera att inte missbruka. Yani vad som är mellan kinderna och vad som är mellan benen kan jag garantera paradiset. Ja. Så en muslim ska vara väldigt försiktig med sin tunga. Hifdhul lisan. Att vara vaksam och försiktig med sin tunga. Vi har en generell princip att den som tror på Allah ska tala gott eller vara tyst. Finns inte tala dåligt, finns inte med hos en muslim. Utan en muslim ska vara väldigt försiktig. Och Allah Azza wa Jalla har sagt att vad du än uttalar eller yttrar, så finns det änglar som är beredda att skriva. Änglar som skriver ner allt du säger. De vet vad du gör, de vet vad du säger, de skriver ner vad du säger. Subhanallah. Så man ska vara försiktig. Och därför när profeten alaihissalam nämnde hans råd till Mu'ad om vägen till paradiset, vad som skyddar en person från helvetet. Han nämnde flera saker. Så säger han i slutet på hadithen, ja Mu'ad, ska jag inte berätta för dig vad som styr allt detta. Allt som jag har nämnt. Milaku dhalika kulli. Och då säger Mu'ad, bala ya Rasulallah, berätta. Och tog han tag i sin tunga, han sa amsik alayka hada, yani håll den här, försiktig med den här. Och då säger Mu'ad i förvåning, ja Rasulullah, ska vi stå till svars för det vi säger? Och då säger han thaqilatka ummuk, må du förlora din mor. Så en dua som man säger, som man inte menar, men det menar att man klandrar en person. Vad är det annars som får folk att kastas på deras ansikten i helvetet än tungans konsekvenser? Hasaidu al-sinatihim. Vad är det annars som får folk att hamna och kastas på sina ansikten i helvetet än tungans konsekvenser? Det tungan ska få skörda av det den har sått. Hasaid är att man skördar det man har sått. Och när du pratar, det är som att du såg någonting. Bra eller dåligt. Samma sak som med goda gärningar. Gärning och att tala är en gärning. Många fattar inte det. Att ditt tal är en gärning som är för dig eller mot dig. Så är det en god gärning eller dålig gärning? Är det en god gärning, du såg någonting gott som du kommer att skörda på domedagen. Är det en dålig gärning, du såg någonting dåligt som du kommer att skörda och stå till svars på domedagen. Så tungan kan få folk att hamna i helvetet. Profeten alaihissalam, han sa att en person talar ord som han inte, la yulqi bihi bal, han bryr sig inte, han ser dem inte som allvarliga. De får honom att falla 70 år i helvetet. Han får Allahs vrede. Och han faller 70 år i helvetet. Och en person talar ord av välbehag. Han ser dem inte som speciellt stora, men hos Allah är de stora. Han får Allahs välbehag, subhanallah, fram till domedagen. Så tungan, ja ikhwa, är väldigt, väldigt viktig. Och därför så var det till Abdullah ibn Mas'ud som sa att det finns ingenting som är i större behov av att fängslas under långa perioder än tungan. Yani habs. Yani akta dig, var försiktig med vad du säger, subhanallah. Wa kana Rasulullah alayhi salam tawila samt. Profeten alayhi salam var ibland tyst i långa perioder. Och när han talade, ni vet, han talade bara väl, subhanallah. Ma yakhruju minhu illa haqqa. Det kommer bara ut sanning från honom. Så en muslim ska vara yani person som ständigt minns Allah, dhikr, läser Koranen, påbjuder det goda, förbjuder det onda, sprider al-khair, sprider det goda, mashallah, som Allah Azza wa Jalla har givit honom. Och en tillfällig också här, som jag kom på i början på hadithen, då profeten al-Islam ger det här rådet till Ibn Abbas. Han sitter bakom honom på djuret. Han säger, ya gulam inni uallimuka kalimat. Eller hur? Och då säger här ulema, det här bevisar att en person gör da'wa, eller tar tillfället i akt att göra da'wa i alla tillstånd. Så inte vänta da'wa när vi sitter och gör dars. Eller på khutba. Nej, da'wa det är hela tiden. På bussen, på jobbet, på skolan, i affären. På väg någonstans du går med någon. Ger ett ord för ord, en hadith. Och påminner någonting. Eller hur? Man tar tillfället i akt. Och sprider al-khayr. Det här kommer ni ihåg, det var det vi talade om. När vi gick igenom tafsir. Och ja'alani mubarakan aina ma kunt. Att vara mubarak, välsignad vart man än är att sprida al-khayr. Det var en person som är en ljusspridare i samhället. Lyser upp det här mörkret som tyvärr börjar att ta över yani stora delar av världen. Vi behöver folk som sprider nur al-islam, nur al-iman, nur al-ilm. så som profeten Al-Islam han var Sirajan Munira, en person som spred genom Allah Azzajals ljus, en skinande lykta som lyser upp det här mörkret som folk befinner sig i. Allah musta'an. Och sen nämndes också att man ska bevara al-batn wa ma hawa, magen. Och han säger här att det här omfattar självklart att inte حفظه من إدخال الحرام إليه من المأكولات والمشروبات. Att inte att vara vaksam, en hifd, återigen ordet hifd, att inte konsumera förbjudna maträtter eller mäkulat, vad man äter och vad man dricker. Du ska aldrig låta någonting haram komma in i din mage. Det här är en av de viktigaste av egenskaper som en muslim ska ha, att vara mån om vad man äter. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt det i Koranen då han säger: ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Profeter, ät från at-tayyibat, det goda, yani det som är halal, och gör goda gärningar. Och Allah säger till de troende: wa kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, och ät från det goda som vi har givit er. Så här finner vi att en muslim ska äta från det som är halal. Och profeten Alayhi Salam han sa: om en kropp linas och följs upp på haram, för naru awlabi, så är elden mer berättigad till den här kroppen. Så en kropp som är uppvuxen och linas sig på haram, elden är mer berättigad till den kroppen. Så en muslim äter inte haram. En muslim äter al-halal, stoppar ingenting förbjudet i munnen. Och vi har sagt det här flera gånger, att haram, det är inte bara vad som inte är halal slaktat. Haram, det är att du köper någonting halal med räntepengar till exempel, med knarkpengar, med stulna pengar. Då blir det du äter eller dricker haram. Så en muslim ska vara väldigt mån om att äta, tjäna halal, och att äta halal och att dricka halal. Och vi avrundar för idag. Jag ser att klockan har gått, och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa